Lukas evangelium idag. Den första är i 15 kapitlet, de två första verserna. Lukas 15, 1 och 2. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärde förargade sig och sa: den mannen umgås med syndare och äter med dem. Alla tullindrivare och syndare. Det var säkert inte småskaror det. Och fariseerna, de står där på lite håll och så härsknar de till. Och tycker de att jaha, här har vi hållit på och jobbat och slitit i alla år och aldrig nått ut. Men så kommer den här charlatanen och folk springer benen av sig för att höra honom. Det är åska i luften. Vi bläddrar tillbaka till 6 kapitlet. Lukas 6 och 6. En annan sabbatsdag gick han in i synagogan och undervisade. Där satt en man med förtvinad högerhand. De skriftlärda och fariseerna höll ögonen på Jesus för att se om han skulle bota någon på sabbaten. De ville ha något att anklaga honom för. Men han visste vad de hade för tankar och sa till mannen med den förtvinade handen: stig upp och kom hit. Då reste han sig och gick fram. Och Jesus sa till dem: säg mig, vad är tillåtet på sabbaten? Att göra gott eller att göra ont? Att rädda liv eller att utsläcka liv? Han såg sig omkring på dem alla och sa till mannen: håll fram handen. Det gjorde han och strax var handen bra igen. Men det blev utom sig och började tala med varandra om vad de skulle göra med Jesus. När Jesus kommer blir det konflikt. Och det blev inte konflikt med publikaner och horor. Det gick alldeles utmärkt. De sprang benen av sig för att höra honom. Det var inga problem alls. Det blev ingen konflikt med romare och soldater. Han botade hövitsmannens son och han, ja. Han var ganska bussig mot romarna. Det var inga problem där heller. Men med de frommaste, där small det av. Och vi är ju de frommaste i Sverige idag. Så att om Herren skulle dyka upp på samma sätt nu som han gjorde då, så är det kanske med oss han skulle komma i konflikt. Är vi beredda på det? Förstår vi det här? Eller förstår vi det inte? Det var de som dödade Jesus. Skulle vi göra samma lunda som det? Kan vi alldeles säkert lova att vi inte skulle stå med i skaran? Vi har ju löst problemet väldigt enkelt. Vi har sagt att de var inte kloka. Vi har limmat lager efter lager av etiketter på de stackars fariseerna. Och därmed idiotförklarat dem. Så att vi om möjligt ska slippa se alla likheter. Och om möjligt kunna tänka oss att vi skulle kunna vara i samma situation. Finns det någon anledning att befara att vi skulle vara i samma situation? Finns det något varningstecken någonstans? Ja, det gör det. Vi kan ju säga så här om fariseerna, att deras gudsdyrkan var en gudsdyrkan utan nåd. Och det måste man ju säga om vår med. Det om vår gudsdyrkan var en gudsdyrkan med nåd, där deras var en gudsdyrkan utan nåd, så skulle självfördömelsen inte vara det problem ibland oss som den är. 9 själavårdssamtal av 10 handlar om självfördömelse. Lågt räknat. Och detta ska nu inte tas så här att du ska gå hem och öva självfördömelse för att öva självfördömelse. Utan vi ska ta det som en varningssignal. Vi har råkat hamna i samma båt som dem. Och vi kan ju intressera oss lite grann för frågan, hur hamnade de i sin båt och hur hamnade vi i våran? Det vill säga i samma. Var kommer båten ifrån, så att säga? Det tycker jag är en intressant fråga. Den har sysselsatt mig mycket och länge. Man kan på många vis förstå de stackars fariseerna. Jesus bar sig ju på många sätt ganska egendomligt åt. Man behöver inte bläddra länge i Gamla testamentet för man hittar väldigt allvarliga texter om sabbaten. Och Jesus verkar ju väldigt nästan slarvig med sabbaten. Och att fariseerna till sist tyckte att han var en säkerhetsrisk för folket, det måste man förstå. Till det heter bland annat om Jerusalem när folket befinner sig i den babyloniska fångenskapen. Att Jerusalem måste få vila sig ett slag ifrån judarna eftersom de måste hämta igen alla sina förlorade sabbater. Man kan ju tänka så här att den här karnan, att de tänkte att den här karnan går nu och lär folk att slarva med sabbaten. Och får han hålla på ett tag till så hamnar ju hela folket någonstans bort igenom. Vad det nu kan bli. Vi ska ta och läsa en sådan text som talar väldigt allvarligt om folkets sabbatsbrott, eller vad vi ska kalla det. Den står hos Jeremia i det 17 kapitlet. Nittonde versen. Så sa Herren till mig: gå och ställ dig i menighetsporten där juda kungar går in och ut, och sedan i Jerusalems alla andra portar, och säg till dem: hör Herrens ord, ni juda kungar, med hela juda och ni alla Jerusalems invånare som går in genom dessa portar. Så säger Herren: ta er väl tillvara för att på sabbatsdagen bära någon börda eller föra in någon sådan genom Jerusalems portar. Och för inte på sabbatsdagen någon börda ut ur era hus, och gör ej heller något annat arbete, utan helga sabbatsdagen så som jag befallde era fäder. Fast ni inte ville höra eller böja sitt öra till det, utan var hårdnackade så att ni inte hörde eller tog emot tuktan. Men om ni vill höra mig, säger Herren, så att ni på sabbatsdagen inte för någon börda in genom denna stads portar, utan helgar sabbatsdagen så att ni på den inte gör något arbete, då ska kungar och första som kommer att sitta på Davids tron få dra in genom denna stads portar på vagnar och hästar, följda av sina förstar, av juda män och Jerusalems invånare. Och denna stad ska då förbli bebodd i vinnerligen. Och från Judas städer, från Jerusalems omnejd och från Benjamins land, från låglandet, bergsbygden och sydlandet ska man komma och frambära brännoffer, slaktoffer, spisoffer och rökelse och frambära lovoffer till Herrens hus. Men om ni inte hör mitt bud att helga sabbaten och att inte bära någon börda in genom Jerusalems portar på sabbatsdagen, då ska jag tända eld på dess portar och elden ska förtära Jerusalems palats och ska inte kunna släckas. Jag tror de hade många såna här texter i bakhuvudet när det blev konflikt. Man kan ju undra, stämmer det här överens med vartannat? Denna skenbara konflikt löste man ju den gången genom att döda Jesus. Vi har löst samma konflikt på nästan samma sätt. Nämligen genom att säga att Gamla testamentet gäller inte. Ja, det är Gamla testamentet, säger vi. Men nu är det helt andra grejer som råder. Nu kan man göra vad man vill på sabbat. Ja. Men att Jesus själv säger att inte en prick av lagen ska förgås. Jag har inte kommit för att upphäva någonting. Säger Jesus, och i samma andetag bättre han till och med på det hela lite grann. Så vi står inför samma konflikt och vi löser den på samma sätt fast tvärtom. Likheten är större än vi förstår. Och oupphörligt försöker fariseerna på Jesu tid att få en lösning på det här. Genom att provocera Jesus. Vi går till Johannes 8 kapitel. Andra versen. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa: Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När de envisade sig med sin fråga såg han upp och sa: Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, de äldste först. Och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne: Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade: Nej, herre. Jesus sa: Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Jesus är ju inte tolerant. Det ska vi notera i förbigående. Han säger inte att det spelar ingen roll. Synda inte mer, säger han. Du har syndat. Men jag dömer dig inte. Men nu har ju vi vant oss vid den nytestamentliga versionen. Fortfarande är det ju så att det står i Mose lag att kvinnan skulle stenas. Och detta är ju för fariseerna det svåra och det oerhörda. Vi kan säga så här att fariseerna hade blivit så bibeltrogna att de var omänskliga. De hade satsat så på rättfärdigheten så de hade blivit orättfärdiga. Det kan man göra. Om vi tar det här med sabbaten. Den texten vi läste nyss. Den handlar om att föra varor in och ut i staden på sabbaten. Och det är alltså något man gör för sin egen skull. Man bedriver köpenskap hejvilt veckan runt. Inte minst på sabbaten. Söndagsöppet som det heter. Och det gjorde man ju inte av omsorg om andra, utan det gjorde man av omsorg om sig själv. Och den girigheten varnar Gud för. Ni kan inte fortsätta så här, för då bränner jag upp allt sammans. Och till sist, när Gud också har bränt upp allt sammans, så säger man: nu ska vi inte röra en fena på sabbaten. Och så blir man då, tror man, så from. Men i själva verket är det ju samma hjärtelag. Det är bara en fråga om min vinst, fast den ser annorlunda ut nu. Nu vill vi verkligen behålla vår fina stad, så nu ska vi sitta totalt som skyltdockor på sabbaten. Absolut inte röra ett finger. Och Jesus säger att jag så här kan ni ju leva. Kärleken måste ju bjuda ett och annat också på sabbaten. Man kan inte bli hjärtlös en dag i veckan för Guds skull. För det var ju vad man blev. Och det var ju fortfarande samma, vad ska vi säga, självcentrering i det här. Man var fortfarande lika självupptagen, fast självupptagenheten tog sig andra uttryck. Och vi kan ju gå tillbaka till Lukas evangelium. Till det 14:e kapitlet. Det är så långt man kan förstå av evangelierna missade Jesus nästan inte en chans att bota på sabbaten. Bara för att liksom komma till rätta med det här. Lukas 14:1. En sabbat var han bjuden på måltid hos en farisé som var med i rådet och man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Jesus vände sig till de laglärda och fariseerna och sa: är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte? Men det teg. Då rörde han vid mannen och gjorde honom frisk och lät honom sedan gå. Och han sa till dem: om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp den även om det är på sabbaten? Det kunde de inte svara på. Jesus betonar kärlekens gärningar är fortfarande lovliga på sabbaten. Det Gud vill komma till rätta med är ju inte att öva in ett visst beteende var sjunde dag, utan han vill komma till rätta med vårt hjärtelag. Och när man nu i all sorts hårdhet ska stena den här kvinnan som blivit ertappad på bar gärning med äktenskapsbrott, som det står, så är ju det också ett uttryck för hårdhet. Och det är den hårdheten i andlig förklädnad som Herren är ute efter. Vi kan bli så bibeltrogna och vi kan bli så fromma att vi blir omänskliga. Matteus 23. Trettonde och femtonde verserna. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna. Ni går inte själva in, och dem som vill komma dit in släpper ni inte in. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som far över land och hav för att vinna en enda proselyt, och när någon har blivit det gör ni honom till ett helvetets barn dubbelt värre än ni själva. Det är ingen speciell form av diplomatisk smidighet det här. Det är inga försiktigt formulerade ord. Det är varningsord. Och det Jesus varnar för är någonting som vi rakt inte är immuna emot. Utan någonting som vi kan misstänkas ha mycket mer av än vi förstår. Att detta gäller oss. ni stänger himlen. När Jesus träder fram så strömmar skarorna till. Publikaner och syndare och prostituerade och langare och hallikar och allt, ja, de fanns i mängder. De kommer för att höra honom. Och fariseerna som liksom tycker är att ja, vi har ju aldrig nått ut. De står på lite håll och är avundsjuka. Situationen är rätt lik vår, vill jag mena. Och frågan är ju då bara, på vad sätt skiljer sig Jesus ifrån oss? Var fick fariseerna sin båt ifrån, så att säga? De satt i en båt och vi sitter i samma båt. Ja, när man ser på Israels folks historia så är det en, ska vi kalla det, avfallets historia. Där folket ingår ett förbund med Gud vid Sinai. Och där sedan historien igenom är en avfallets historia. Gud för folket genom öknen och in i löfteslandet. Och det blir en viss manspillan i öknen. Men folket som sådant håller fast i här. Och så kommer man in i löfteslandet. Så börjar domartiden. Och det är en tid med stort avfall. Då reser alla sina avgudar bilder och det blir en väldig röra. Och slutet på domarboken, sista versen, är intressant. Där står nu någonting i stil med att det var en väldig röra i folket för alla gjorde som de ville. Vi kan ju titta efter hur det står. Domarboken 21 och 25, ja. Vid den tiden fanns ingen kung i Israel. Var och en gjorde vad honom behagade. Avfallet blir så stort att det blir till sist inbördeskrig i landet. Och Benjamin stammar på vippen och stryka med. Då kommer en tid av upprättelse som kulminerar med kung David. Tempelbygget under Salomo. Men Salomo avfaller. Börjar resa avgudastoder och vad det är mer. Och efter honom splittras riket. Och så kommer kungatidens avfall. Med växande splittring och växande avguderi. Och folkets förskingring. Långt om länge. Sedan avfallet bra länge har pågått. Så dyker farisismen upp. Som en motreaktion emot denna avfallets historia ytligt sett. Och när den sker rent historiskt så är vi framme på 160-talet före Kristus. Noga räknat 167 före Kristus. Landet är då ockuperat av Syrien. Den kung som rådde över hela det området av Mellanöstern satt i Damaskus. Han heter Antiochus den fjärde. Med efternamnet Epifanes. Han hade satt sig före att han skulle utrota alla främmande religioner. Ur hans synvinkel främmande religioner. Han skulle införa grekisk mytologi i hela sitt område. Så han ställde upp en Zeus-staty i templet. Och han tvingade judarna att äta griskött och avskaffade lagen. Och då hade avfallet gått så långt så prästerna var med på det här. Ja, det var inga större problem med dem. Sadduceerna, prästerskapet, accepterade detta. Ur folkdjupet steg en väckelse. Makkabertidens väckelse. Judas Maccabeus träder fram och förklarar krig. Och det kriget, det skulle nu föras med stark betoning på Guds lag. Till hållandet av lagen var hotat i landet. Och man krigade 6 dagar i veckan och vilade den 7:e. Och det är nog det enda krig i världshistorien som utspelats efter så galna principer. Och det var ju ingen som trodde att de skulle vinna, men de vann. 3 år senare var landet befriat, 164 före Kristus. Och sedan så kommer en tid av självständighet cirka 100 år framåt, då prästerskapet styrde landet. Det insattes inga kungar, men det var prästerna i stort sett som styrde landet. Sedan tog romarna över efter växande inre konflikter och motsättningar. Och fariseerna, de var ju alltså väckelsens barnbarn, fariseerna på Jesu tid, ifrån den här Maccabertidens väckelse. Och det är kanske inte så konstigt att de höll på sabbaten, att det var deras käraste bud, och att Jesus utmanade dem ständigt just på hemmaplan. De var sabbatsspecialisterna. Nu kan vi ju roa oss med att tänka över hur den kristna kyrkans historia har sett ut. Det är på samma sätt som när folket gick i öknen, så gick den kristna kyrkan i öknen ett tag, fram till 313 efter Kristus, då kristendomen legaliserades i romarriket. Och sedan under 300-talet blir den till och med påbjuden statsreligion. Konstantin den stor, och det här ni vet. Och det är parallellt till folkets inträde i löfteslandet. Då kommer domartidens avfall i Israel och den katolska kyrkans avfall i kyrkohistorien. När judarna började resa avgudabilder och avgudastoder, så knallade man runt med och svängde med relikskrin och rasslade med alla möjliga benknoter och grejer i Jesu namn. Då fanns det så många fliser av Kristi kors och det räckte till en hel brädgård. Och till sist, när tokenskapen kulminerade, det var en enda röra av allt sammans. Påvarna stred mot varandra, det fanns flera stycken ibland, och de levde i synd och horori och allt. Så kommer reformationen. Som en parallell till upprättelsen under kung David. Och det blir en kortvarig upprättelse i kyrkans historia, precis som i Israels historia. Sen kommer sönderfallet. Ett växande antal grupper, protestanter, som alla naturligtvis har rätt och ensamma har rätt. Och som ensamma ska befolka himlen till sist. Och protestanterna råkar tidigt i krig med varann. Och råkar samfällt i krig med katolikerna. Och det nya avfallet är ett faktum. Precis som under kungatiden i Israel finns det ljusa perioder. Hiskias reformation till exempel. Men utförsbacken är ändå ofrånkomlig. Så småningom kommer alltså farisismen som en motreaktion till synes mot allt det här. Har vi något liknande i den västerländska kyrkans historia? Ja, det har vi. Typ på 1700-talet och framåt kommer humanismen. Och den är precis samma sak som farisismen. Låt vara med ett lätt annorlunda innehåll. Humanismen talar inte så mycket om sabbaten. Men det är mera en ytlig likhet. Farisismen är ett försök att sätta upp ett lärosystem som utgår från människans godhet och ska förlösa människans godhet. Och det gör människan omänsklig, lustigt nog. Humanismen är ett tankesystem som utgår från människans godhet och ska förlösa människans godhet. och som gör människan omänsklig. Hela sovjetsystemet är bara en del av humanismens princip. Vi skulle ju bygga paradiset på jorden, som det hette. Och humanismen letade sig ju hastigt in i kyrkan. Fast den, till skillnad mot farisismen, förkunnade att Gud var död. Och på samma sätt, när humanismen kom in i kyrkan, så fick vi i mångt och mycket samma effekter som när farisismen bredde ut sig inom judendomen. Därför det blev människocentrerad religion i båda fallen. Om ni är samlade i mitt namn så är jag mitt ibland er, säger Jesus. Och det är han ju väldigt sällan. Därför att det är ju vi som är mitt ibland oss. Och så får han vara med på ett hörn. Och det betyder ju att vi kanske är ganska sällan samlade i Jesu namn. Jag tror att det bara är vid de tillfällen då han är mitt ibland oss som vi är samlade i Jesu namn. Utan nu handlar det ju så väldigt mycket om människan. Det handlar om min rättfärdighet, det handlar om mitt helande, det handlar om vårt engagemang och hur vi nu ska förverkliga och vad vi ska nå ut med och hur vi undervisar och vad vi säger och vad vi gör och vad vi tänker och hur vi ler vänligt mot varandra. Det är vi, vi och jag. Visst är vi fariseer? Sök först Guds rike, så ska ni få det andra. Vad betyder det? Jo, det betyder att om vi ägnade lite mer uppmärksamhet åt Herren och lite mindre åt oss själva, så skulle vi få allt det där andra som vi aldrig lyckas med när vi håller på hela tiden och bara pratar om hur vi borde vara. Om vi släppte vår kära människocentrering och struntade lite mera i hur vi tar oss ut och älskar vi nu varandra tillräckligt för att alla ska se att Jesus var Guds son. Strunt i det, vet jag. Ägna dig åt Herren så kommer alla att se att du är Guds barn. Om de inte ser det då så finns det ingen chans. Hur du än går omkring och smilar. Därför kan vi säga så här att med fariseerna och med farisismen så är avfallets utförsbacke fullbordad inom judendomen. Sen planar det på något sätt ut och ligger kvar på den nivån tydligtvis tills Herren återvänder. Då ska deras ögon öppnas. Med humanismen tycks det vara så att med den är kyrkans utförsbacke avklarad. Och kyrkan drabbas av samma förblindelse som judarna. Och kanske ligger kvar på den nivån tills Herren återvänder och lyfter bort slöjan. Betyder inte att enskilda människor är chanslösa till att så att säga finna ett fruktbarare sätt att leva. Varken bland judar eller bland kristna. Det är härligt att se andefyllda judar. Och sådana finns det. Gud är god. Men över kyrkan som kollektiv. När så att säga vi har vant oss vid det oerhörda att vara Guds barn, så börjar vi plocka in humanismen. Och i och med humanismen så sker märkliga ting, eller farisismen. Vi ska titta lite grann i Matteus 15. Sedan kom fariser och skriftlärda från Jerusalem fram till Jesus och sa: varför bryter dina lärjungar mot fädernas regler? De tvättar ju inte händerna innan de äter. Han svarade: varför bryter ni själva mot Guds bud för era reglers skull? Gud har sagt: visa aktning för din far och din mor, och den som smädar sin far eller sin mor ska dö. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor: det som jag hade kunnat hjälpa dig med, det ger jag som tempelgåva, då behöver han inte visa aktning för sin far och mor. Så sätter ni Guds ord ur kraft för era reglers skull. Det blir en relativisering. Någonting som ser ännu frommare ut än det Gud har påbjudit breder ut sig. Men det är inte ännu frommare. Det gör människan omänsklig. Att hedra sin fader och sin moder var ju på den tiden ganska enkla ting. Handlade kanske inte bara om att ständigt beundra dem och ständigt tala om hur värdefulla de var, utan det kanske var att ta lite ansvar för dem på deras ålderdom, när det fanns varken ATP eller ETP eller UTP eller någonting sånt här, utan man var för sin försörjning beroende av barnens välvilja. Men prästerskapet, som hade sin del av offren, såg naturligtvis med glädje att det man skulle gett föräldrarna, det gav man till templet istället. Det klingade bra i kassakistan. Och på det här sättet blir det ju så ofta oss emellan. Vi blir så fromma så vi blir omänskliga. Och det har att göra med att det är människocentrerat och inte gudscentrerat. När det blir människocentrerat så ser det ju så väldigt kärleksfullt ut. Oh ja, nu ska vi verkligen engagera oss för varandra här. Och så slutar det, men vi kör över varandra och vi vet inte riktigt hur det gick till när vi kom dit. Men likheten är ändå påfallande. Och Bibeln talar om att den kristna kyrkan ska genomgå samma utveckling som judafolket på den här punkten. Och en av de tydligaste texterna hittar vi i Andra Timoteusbrevet 3. Där talar Paulus uppenbarligen om den kristna församlingen, och så skriver han så här: det ska du veta att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. Och sen tycker jag kanske bättre om den gamla översättningen, lite exaktare uttryck. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men icke vilja veta av dess kraft. Och där har vi hyckleriet igen. Här har vi farisismen. Ett sken av Guds fruktan, men icke Guds fruktans kraft. Det vill säga den fruktan i våra liv som löser oss från begär. Det ska du veta, skriver nu Paulus till Timoteus. Så här kommer det bli. Förförelser måste ju komma, säger Jesus. Men ve dem genom vilka förförelser kommer. Då återgår vi till utgångspunkten. Varningssignalen, självfördömelsen. 9 själavårdsapitel av 10 handlar om det här. Och det har ju med våra ögon att göra. Att vi är så oerhört fixerade vid hur vi borde vara. Så oerhört människocentrerade vid oss själva. och att vi allesammans är goda humanister. Fast vi kanske inte ser på oss själva på det sättet. Mycket påverkade av allt det myckna talet om hur vi ska engagera oss och hur vi måste förbättra oss och hur vi ska på olika sätt bära oss åt för att hålla måttet. Hur vi dignar och trälar under alla våra idealbilder. Idealbilden av den alltid lika kärleksfulla. Eller den alltid lika överflödande av Guds kraft, karismatiken. Eller den alltid lika vad den nu kan bli för någonting. Som vi alla dignar under. Vi är så oerhört medvetna om oss själva. Och det här är ingen harmlös sak. Detta är inte bara någonting som liksom skapar problem för oss själva. Och som gör att vi ibland faller ner i en grop av självfördömelse och otillräcklighetskänslor. Och måste peppa upp oss med att du vet väl om att du är värdefull. Du vet väl om att du är värdefull. Problemet ska inte lösas genom att vi håller på och sjunger den sortens sånger, även om vi gärna må göra det med. Utan problemet måste lösas genom omvändelse. Att man omvänder sig från människocentreringen. Jesus säger det klart till lärjungarna, Matteus 18. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade vem är störst i himmelriket. Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. De var barn av sin tid, de här 12 lärjungarna. De följde Jesus. Och de gjorde det kanske under stora uppoffringar och på många sätt också med en helig glåpord i nacken, så att säga. Men det som de hade svårast av allt att begripa, det var Jesu undervisning om barn. Den omvända värdeskalan. Jag är inte säker på att vi har förstått mer än dem. Utan vi befinner oss på något sätt på glid in i ett tillstånd där vi allt mer talar om hur man ska övervinna sitt mindervärdeskomplex. Istället för att vi talar om den Gud som ger nåd åt syndare. Hur vi ska, så att säga, föröka vår frimodighet genom att påminna oss olika löften och hur vi ska på olika sätt försöka att så att säga komma på benen. När det handlar om att istället bli löst ifrån människocentreringen. Frågan är ju, ska vi hålla på och predika om hur man finner sig till rätta i människocentreringen och liksom kommer igång mitt i människocentreringen? Eller ska vi visa vägen ut ur den? Jag tror det är en väldigt, väldigt central och viktig fråga. själva ordet mindervärdeskomplex. Man kan undra hur folk klarade sig utan det förr i världen. Har ni tänkt på det? Själva ordet stammar ju ifrån en av Freuds lärjungar som heter Alfred Adler. Och som lite grann i konflikt med Freud och hans lära om sexualiteten istället började tala om att det som skapar neuroser i människors liv, det är inte barndomssexualiteten, utan det är detta att man känner sig liten och osidosatt och har ett behov av att bli lite större och lite bättre och lite vackrare. Och det var någon gång på 1910-talet som själva ordet myntades. Man kan tycka här har det gått årtusende efter årtusende och kulturer har kommit och gått. Allihopa har klarat sig utan det här begreppet. Det är konstigt. Men det är i och med humanismen som det behövs. Och det är när humanismen når tillräckligt långt så att säga in i människornas hjärtan. Det är då det skapas ett tillstånd där vi till sist behöver ett ord för någonting som alla dignar under. Och till sist så kommer då mannen som sätter ord på det som redan är verklighet. Men det behöver alltså inte vara så här. Det är något av en kulturell självklarhet nu i västerlandet att visst kämpar man med uselhetskänslor och visst håller man på att gå alldeles ner sig på knäna och visst är vi usla allihopa och visst finns det något som heter jantelagen, det är något förfärligt, jantelagen är förfärlig, du ska inte tro att du är något, men nu gäller det verkligen komma på att man är något. Om inte annat så kan du gå i kyrkan, för där ska vi tala om för dig att du är något. Istället för att säga att det behövs inte att man är något, det går bra ändå. Du kan släppa hela frågan, vet jag. Det är att bli fri. Jag befarar att vi här hela tiden kör på ett spår utanför Guds rike. Och att det vi har att välja mellan nu i västerlandet är olika former av människocentrerad kristendom. Den ena är människocentrerad i den meningen att människan säger att det är vi som förstår vad som är äkta och inte äkta i Bibeln, och så sitter man och river ut blad. Men andra är människocentrerade på det vis där man säger att ja, nu är det oss det gäller här och om inte vi kastar ut demoner så blir de inte utkastade. Om inte vi tar ut vårt helande i tro så blir ingen helad här, utan nu är det vi som gör saker och det är vi som säger saker och det är vi som tar itu med saker. Det är vi och vi. Jag har en känsla av att det är lite olika schatteringar av farisism där. Jag går ibland och nynnar på den här Give me that old time religion. Men jag vet inte riktigt hur det ska gå till i så fall. Jag tror att vi måste ödmjuka oss inför Gud. Be att få tillbaka en gudscentrerad tro. Den stora faran med det här, den ser vi ju hos fariseerna på Jesu tid. De blir förblindade. När Jesus själv står där känner de inte igen honom. Han motsvarar inte deras förväntningar. Och när Jesus säger vem han är, så utlöser det en väldig aggression ur deras inre. Och den tycker jag är det gåtfullaste av allt. För om vi bejakar att det finns en viss likhet mellan oss och dem, så går vi och bär på det här vi med. Och det kan inte vara alldeles ofarligt. Det kan inte vara alldeles harmlöst. Han sätter hela deras religiösa system i fråga.
Och det är som att liksom knäppa på en tändhatt mitt i en stor bomb. Och dessa människor som säkert så väldigt fromma och fredliga och allvarligt menande och uppriktigt religiösa ut. De förvandlas plötsligt till en rytande skara. Man kan undra, vad är det för krafter igång? Den självfördömelse som ju är en aggressivitet som man riktar mot sig själv, kan den plötsligt vändas ut och in? Själva vanan att liksom fördöma och på något sätt förtrampa sig själv, som vi har gjort i ödmjukhet, fast inte alls i ödmjukhet. Det är ju istället ett destruktivt beteende. Kan den plötsligt börja verka i andra riktningar? Det jag vill säga med det här är kanske bara detta. Att jag tror vi behöver se likheten mellan humanismen och fariseismen. Och att vi måste lära oss förstå skillnaden. Inte bara på det intellektuella planet, framförallt inte på det intellektuella planet. Utan att vi får lära oss att se skillnad mellan humanism och kärlek. Att vi på något sätt får börja att göra med alla idealbilder, ungefär som Jesus gjort med sabbaten. Alla dessa idealbilder som tyranniserar oss. Att göra upp med dem vid de tillfällen när kärleken så fordrar. Försöka förstå på vad sätt, när och på vilket sätt de gör oss omänskliga. Jag minns en god bror jag träffade för många år sedan som hade, hela hans familj hade blivit utesluten ur en församling därför att hans syster klippte håret. Och det gjorde hon naturligtvis i sin tur därför att det inom familjen hade utövats ganska mycket kyrkogångsterror mot barnen. Tog hon till sist en sax och klippte av håret och så var hela familjen utesluten. På något sätt blir vi så allvarligt syftande så vi blir omänskliga. Och det här hamnar ju lite grann på blinda fläcken i våra ögon. Riktigt hur det går till vet ingen av oss. Men att vi behöver hjälp att få en gudscentrerad tro och inte en människocentrerad. Och det handlar lite grann om att verkligen få säga till Gud, det spelar ingen roll hur mitt liv gestaltar sig. Bara du är Gud. Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig så frågar jag efter intet på jorden. Så får vi på något vis sträcka oss emot Herren och be att han ska bli stor för oss igen. För det är ju fariseernas och humanisternas stora problem att Gud blir så liten. Gud blir så stor att han blir fruktansvärd. Det ska ha ett sken av Guds fruktan men inte vilja veta av dess kraft. Det är ju ganska sällan som man har en fruktansvärd Gud. Ibland möter man folk som har en hotfull Gud. Det är inte ovanligt. Men en Gud som i sann mening utlöser Guds fruktan. Det vet jag inte om någon av oss har. Ibland känner jag väl själv lite frågan inför just inför begreppet Guds fruktan. Vet jag egentligen vad det är? Vet någon av oss vad det är? Eller har vi allihopa bara ett sken av Guds fruktan? Man kan ju aldrig veta vad det är man inte vet, menar jag. Man kan ju aldrig veta hur mycket man saknar av innehållet i ett begrepp. Förrän möjligtvis när man har sett det. Det här, det tror jag är en intressant fråga. Vi får be Herren att han möter oss på nytt och förlöser oss ifrån människocentrering. Jag tror att vi ska be om den hjälpen nu. Herre, på nytt måste vi komma till dig och be att du löser oss ifrån alla våra tankar om hur vi borde vara och hur en riktig församling skulle se ut och hur vi ska bära oss åt från och ut och hur vi ska göra det och hur vi ska göra detta. Och att vi istället fick ägna mycket mer uppmärksamhet åt frågan om vem du är. Här istället för att vara självupptagna skulle vi vilja bli gudsupptagna. Och att det fick räcka med det. Här vi behöver mycket mer se och förstå. Vad din nåd är. Och hur du handlar i nåd. Hela ditt hjärtelag, hela ditt din överflödande godhet. Vi vill komma till dig, Herre. Med det mått av självfördömelse som vi kanske lever under. Och säga, Herre, det här hör inte till ditt rike. Och vi vill egentligen inte lösa problemet genom att ständigt hålla på och försäkra oss själva om. Hur viktiga vi är och hur nödvändiga vi är. Utan vi skulle vilja be dig att du kom över oss med så mycket kärlek, Herre. Fyllde oss med kärlek så till vår omgivning att vi kunde glömma hela frågan. Herre, ditt ord talar om att älska dig och att älska nästan. Och på något sätt när vi lever så med din hjälp så har vi fått hjälpen att inte se på oss själva. Vi kan bara sträcka oss mot dig och säga, Herre, gör det möjligt. Vi också lever i en tid då avfallets krafter är i rörelse, så att säga. Hjälp oss att ändå vara trogna. Hjälp oss att vänta, Herre, ditt ingripande. Hjälp oss att förstå att ditt hjärtelag är väldigt annorlunda. Hjälp oss att känna igen dig varhelst du dyker upp, Herre.